I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Jag blev övertalad att börja skriva. Då sa jag, folk kommer inte tro på mig om jag skriver. Men skriv en roman. Liksom, jag fick tona ner det som hade hänt i sekten för att göra sekten på Dimmön trovärdig. Och ändå är det folk som inte som säger, herregud, du måste väl överdriva.
Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
Ditt liv låter som en thriller. Så skriv en thriller. Det var det någon som sa till Mariette Lindstein när hon förföljdes och plågades av mardrömmar från tiden som sektmedlem. Och 5 böcker har det hunnit bli nu där kontroll, att ta och att mista den är bärande teman. Mariette Lindstein är min gäst idag. Och på det en bok från en av mina favoritnormän, Lars Mytting. Han spänner nu bågen med en episk släktkrönika i 3 delar. Mer om det senare. Välkommen, jag heter Lisa Tallroth. Ja, i hela 25 år var Mariette Lindstein medlem och fånge, får man säga, i sekten Scientologerna. Hon arbetade för den högsta ledningen i USA. Hon levde instängd i en fortliknande anläggning i öknen utanför Los Angeles. Och de här erfarenheterna har tagit vägen in i 2 romansviter. Sekten på Dimmön heter den första. Det är 3 delar som nu håller på att bli tv-serie. Och så den andra som vi ska prata om idag, Vit krypta och sprickor i jorden är titlarna. Välkommen hit, Mariette Lindstein.
Jättekul att vara här.
Du var ju bara 19 år när du först kom i kontakt med scientologerna och du var 45 när du lyckades fly. Ja. Och idag är du några år över 60 och lever här i
bara
Sverige.
Bara 1 år över 60.
Ja, ja, det behöver vi inte lägga på fler. 1 år över 60 och du lever i Sverige tillsammans med din man Dan som också har erfarenheten av att vara avhoppad sektmedlem.
Ja.
Och då undrar jag nu då, är du helt fri från den här sekten idag, eller?
Nej, det tycker jag inte. Alltså jag tycker att, jo, jag är fri på det sättet att jag inte mardrömmar längre, jag mår inte dåligt, men jag tror att jag bearbetar fortfarande det som händer på olika sätt, och speciellt genom att skriva. Skriva thrillers, som naturligtvis ska vara bra som thrillers, men också bearbeta mina upplevelser genom att skriva. Det har blivit min terapi.
I alla dina böcker så är ju det här med liksom känslan av att vara förföljd och en paranoia som utvecklar sig, det finns ju med hela tiden. Känner du dig idag förföljd av sekten?
Periodvis, inte hela tiden, det var ju fruktansvärt. Men när jag går på mässor och ibland när jag är i stora folkmassor, ute på centraler och sådana ställen, så känner jag får jag lite paranoia. Men det är inte så att jag känner, alltså hemma känner jag mig helt trygg.
Och det som framgår ju i din serie där om sekten på Dimmen, det är ju hur stegvis livet förändras när man går med i en sån här grupp och sekt. Men när du då lämnade, där jobbade du uppe med den högsta ledningen i USA för scientologerna. Hur var ditt läge då? Hur såg ditt liv ut?
Alltså vi hade ju vanliga jobb. Vi var ju en stor marknadsföringsmaskin egentligen för hela kyrkan. Vi hade så mycket, så stor budget att vi hade annonser för Super Bowl. Jag menar, vi var verkligen stora på marknadsföring.
Det största tv-sända evenemanget.
Ja, jag tror $1 miljon kostade en sån annons. Så vi hade vanliga jobb. Vissa jobbade med böcker, vissa jobbade med management. Vi jobbade hela tiden med att sprida kyrkans budskap.
Vad är det för någonting man försöker sälja? Vad är det för lära?
Alltså jag tror att scientologernas lära är den mest egotrippade av någon som du har. Det handlar mycket om din inre kraft, din styrka. Det handlar om din egen framgång. Om man ska jämföra scientologernas texterna med någonting så är det faktiskt en författare som dyker upp i mina böcker, Ayn Rand. Du vet, ideal, den stora vita supermänniskan. Det är verkligen scientologin i vad de tror på.
Men när du bestämmer dig för att fly, då är det från vad som du faktiskt kan beskriva som ett fängelse.
Helt
och galler hållet. Och stängsel. Det
fanns inte en chans att ta sig ut. De sista 3 åren vill jag i stort sett fly varenda dag. Men väntade på rätt tillfälle.
Och när kom det?
Det kom faktiskt konstigt nog när vi blev inlåsta. Vi var 25-30 personer eller kanske till och med som var inlåsta i en husvagn eller trailer. Och jag såg att någon faktiskt fick lämna egendomen och det var en person som hade självskadebeteende. Och då spelade jag helt enkelt att jag hade självmordstankar för att komma därifrån. Och då var det enda sättet jag kunde tänka mig att komma därifrån, för vi hade vakter med pistoler som stod utanför där vi var. Det var ett smart drag av mig då. För då skickade jag bort från den här egendomen till Los Angeles där de inte hade en massa stängsel och sådana saker.
I din serie om sekten på dimmen har du gett sekten ett annat namn, men och du skriver ju där och skildrar ju i romanform just det här, att komma i kontakt med en sån här organisation och sugas in i den och sen till slut försöka bryta sig loss.
Ja.
Men den här nya serien nu, Vit krypta och sprickor i jorden, där handlar det om, med, som du själv beskriver, om sekters frontgrupper och hur de infiltrerar samhället. Vad betyder det?
Visst låter det som konspirationsteori, men det är det inte. Utan de infiltrerar verkligen samhället.
Vad är en frontgrupp?
En frontgrupp är en grupp som du inte kan knyta till den huvudgruppen som styr den. Därför att den har ett annat namn och du kan inte riktigt binda dem. Men det är ändå huvudgruppen som styr den. Och exempel på det i Sverige nu, det är till exempel Narconon och Riksorganisationen för ett drogfritt samhälle. De är båda scientologiorganisationer, men om du frågar dem så säger de att de inte är scientologiorganisationer, men de använder alla kyrkans tekniker.
Är det så du vet att de hör till scientologerna, eller hur kan du veta att det finns en koppling?
Ja, för att jag jobbade i högsta. Vi använde Narconon hela tiden och det var ett självklarhet att Narconon skulle dra in pengar och dra in mer medlemmar, och det var ingen fråga om det liksom. Men på sätt och vis så, nu har de varit och föreläst i 100 gymnasieskolor i Sverige om hur man ska bli fri från droger. Och i stort sett föreläst om scientologin. Och det är väldigt sorgligt. Och Sprickor i jorden handlar ju mycket om just det här att använda drogrehabilitering som ett sätt att påverka samhället.
Till synes väldigt gott ärende, tänker man ju.
Att... Men det är svinigt. Därför att det är inte bara så att det är gott, utan det är så här. Om vi går ut och säger att vi hjälper folk från droger, då kan folk inte tycka illa om oss. Det är en PR-grej. Liksom. Jag kan lova dig att det var ingen i styrelsen högt uppe som tänkte, vi ska hjälpa de här stackars, utan hur kan vi få in mer medlemmar, hur kan vi dra in mer pengar? Det var tankarna bakom Narconon.
Och det är ju också utsatta, ofta desperata människor som
Precis.
Behöver den här hjälpen.
Ja.
Och i romanen här så finns det en sån här organisation som du har gett namnet Sanctum, ganska likt där. Men det är ju en roman och det är en spänningsbok. Vi följer ett tvillingpar som dras in i en sån här sekt. De går inte med frivilligt utan de blir utnyttjade och... Det sprider sig just en väldigt stark paranoia kring dem, och plötsligt vet man inte alls vem man kan lita på. Den här sekten i bakgrunden där tycks ha sina tentakler precis överallt.
Ja.
Det här med paranoia, det är ju delvis en upplevd känsla av att vara förföljd, men man kan också vara förföljd.
Absolut.
Speglar det där dina egna erfarenheter?
Den här sekten i Sprickor i jorden, de har oändliga ekonomiska resurser. Man kan hyra vilken advokat som helst, privatdetektiver, det är väldigt rika människor och det är väldigt snarlikt med scientologerna. De har väldigt mycket pengar och om du blir deras fiende, då vet du att de kommer använda de bästa advokaterna, de bästa hackarna för att förfölja dig. Och det är kanske den paranoian som jag också skriver om i böckerna. Jag vill att läsarna ska förstå Alex, då huvudpersonens känsla inför den här väldiga maskinen som inte är synlig men som ändå finns där överallt någonstans. Du vet aldrig vem som riktigt är sektmedlem eller inte. Och det är ju del av paranoian. Mm. Det är när jag går till en release och vet jag aldrig om, eller ett föredrag, vet jag aldrig om det är en scientolog där som är där och spionerar på mig eller inte. För min sista release för Vit Krypta, då såg jag en kille som såg skum ut i, så sa jag, du är scientolog. Ja, sa han. Jag vet aldrig riktigt.
Och är det här utifrån att du vet hur de jobbar också? Att de faktiskt håller på och förföljer människor på det här sättet? Det kan ju låta som liksom, ja. Men herregud, Mariette Lindstein har vi väl förlorat nu. Låt henne vara. Ja. Men du vet att du betraktas som ett hot.
Absolut.
För organisationen.
Absolut. Ja, men jag gjorde precis en intervju med Politiken.
Danska tidningen?
Ja, därför att min roman kom ut där i februari. De skickade ett 6 sidor långt brev om mig till tidningen och hotade dem om de skulle skriva om mig. Jag är definitivt aktuell i deras, på deras blacklist. 6 sidor med bara grejer om hur fruktansvärd jag är och att de ska stämma. Du vet. Så jag vet ju att jag upplevs som ett hot mot dem.
Hur hanterar du det? Det låter fruktansvärt tycker jag, att veta att det finns en sån mäktig organisation som har ögonen på en.
Jag har trygghet hemma i mitt hus. Jag har 3 hundar, ingen kommer in på min tomt, jag har fantastiska grannar, så kommer den skum bil så ringer de direkt. Så jag har en total trygghet inne i mitt hem och i skogen och där jag bor. Och sen när någonting händer så då tar jag tag i det. Till exempel när de bröt sig in i min dator. Då fixar jag ett säkerhetssystem som är jättebra, så det har inte hänt igen. Så jag tar tag i det när det händer och försöker inte oroa mig för det i mellantiden.
Mm. Alltså, när man får höra sådana här vittnesmål från avhoppade sektmedlemmar, det kan vara då dina berättelser, eller vi har ju fått ganska mycket historier från dramat i Knutby de senaste åren.
Precis.
Det är ju lite liknande. Det är som utomstående känner man sig, man vet inte vad man ska tro, för att det låter så skruvat, alla dessa regler, alla dessa bestraffningar, olika övningar som verkar enbart sadistiska. Har du haft svårt att bli trodd, tycker du?
Nej, alltså jag tror så här, kanske har jag det. Men jag bryr mig inte så mycket. Jag är inte sån som suger åt mig grejer. Men jag tror att det finns mycket mer sånt här i samhället än vad vi tror. Och att vi är lite blåögda i Sverige. Och jag tror att som den här situationen finns på jobb. De finns på ett förhållande. Många förhållanden. De finns i mobbningssituationer. Och det är klart att det blir mer extremt i en sekt. För där har ledaren total makt. Och du är avskild från samhället. Men liknande situationer finns överallt. Och
det... Pratar vi då om det här att försöka kontrollera någon annan?
Ja, eller kontrollera folk och nedvärdera dem och trycka ner dem. Eller som i ett misshandelsförhållande. När jag skrev min trilogi så var det många som skrev, kvinnor som skrev som var i misshandelsförhållanden. Och sa att de kände igen sig i min bok och vill ha hjälp liksom. Så jag tror att det är inte begränsat till sektor, även om det är extremt. Och jag tror också att vi är lite blåögda i Sverige när vi säger, oh, sånt skulle aldrig hända i Sverige. Och jag kanske själv också var blåögd innan, men det är jag inte längre.
Och med sådana här situationer, då menar du alltså härskar, tekniker, kontroll, manipulation.
Förtryck, förtryck andra med. En person tar makten över en grupp och liksom leker med dem som råttor i en bur. Det händer säkert på många arbetsplatser.
Men du har ju den här då starka och speciella erfarenheten av att ha levt 25 år i en sekt. Och ändå så när du ska berätta om det här så väljer du ju romanformen och fiktionen.
Ja.
Tänker att, kände du inte att du var rädd att folk inte riktigt ska tro på att det här är verkliga händelser?
Vad gör det att någon inte tror på det? När man skriver en roman!
Nej, men du förstår vad jag menar.
Det var egentligen därför jag bestämde mig för att använda romanformen. För att när jag blev övertalad att börja skriva, då sa jag att folk kommer inte tro på mig om jag skriver. Men skriv en roman. Liksom, jag fick tona ner det som hade hänt i sekten för att göra sekten på dimmen trovärdig. Och ändå är det folk som säger, herregud, du måste väl överdriva. Men jag tror att verkligheten överträffar ofta fiktionen ändå. Och därför kan man använda fiktion som ett sånt medel. Jag försökte göra det verkligt för folk. Hur det känns att bli indragen och du vet, gå med i en sekt och hur svårt det är att ta sig ur.
Mm. Och ett tema i just den här serien, Vit krypta och sprickor i jorden, det är ju kontroll då, att ha den, ta den, få den, mista den, våga ge upp den. Så förutom då i liksom sektens form så skildrar du ju också en förälskelse, en väldigt passionerad förälskelse. Mm. Som ju också handlar om att våga släppa kontrollen.
Ja.
Varför ville du ha med den historien?
Därför att om du har en sadistisk sekt där alla är vita män. Jag kände att det måste finnas något fint som motverkar det här som den här sekten gör. De är så avskyvärda och jag kunde inte göra dem mindre avskyvärda än de är. Så jag tänkte, nu har vi 10 stycken våldsamma, otäcka män i den här sekten och då måste jag ha en karaktär som man kan älska.
Det är ganska mycket sex i böckerna, den här serien.
Ja.
Hur kommer det sig?
Därför att jag tycker att om man skriver om ett kärlekspar så måste de älska med varandra. Jag tycker det är lite fegt och bara sen så fort man går in i sovrummet stänga dörren och inte skriva någonting om det. Utan jag tycker att det är naturligt för mig att skriva om det. Och det finns också en, fast det är inget våldsamt sex, det är ju fint sex. Det är ju ett sex på kvinnans villkor, väldigt mycket i de här böckerna. Och jag tänkte också att man skriver om sex eller så skriver man inte om sex, men i det här fallet vill jag göra det därför att i kyrkan var det så tabubelagt.
I Scientologkyrkan?
Ja, och ungdomarna fick inte ha sex om inte de var gifta. Och det var fruktansvärt tortyr för de här ungdomarna. De hade hormoner som rasade i kroppen och inte fick lov. Och jag tyckte det var så fruktansvärt det här att de inte fick lov att röra vid varandra, kyssa vid varandra. Och så jag tänkte att nu kan jag skriva om sex. Ska jag göra det? Jag gör det liksom. Jag ska skriva om sex på riktigt som jag upplevde det som fint och göra det som någonting vackert. Istället så det var så väldigt smutsigt när jag var i köken.
För lite paradoxalt, för jag tänker både i demon och i den här boken så ligger det ju lite grann och bubblar under ytan att att det ska finnas en väldigt liksom, sexuell attraktion att dras in i den här sekten. Man gör det med hjälp av att spela på attraktion.
Ja, men så är det ju.
Det är alltid, de är väldigt snygga och attraktiva, ja. De här frontpersonerna.
Det var väldigt viktigt för mig att Frans Osvald skulle vara snygg. Därför att jag protesterar mot den här porträtten av sektledare som, du vet, Charles Manson eller sådana äckliga gubbar. Jag har en shake med
konstiga
äckliga gubbar, men vem blir inte attraherad av dem? I vårt fall var det inte så. Sektledaren var otroligt attraktiv, smart, intelligent, charmig, kunde prata med kändisar, kunde gå in i ett helt rum med kändisar och alla bara vände sig om. Och jag ville porträttera den sortens manipulativa man också. Jag tror att vi har en fel missuppfattning som är orättvis mot ungdomar, att de kommer känna igen sektledare för de har såna äckliga ögon som är vidriga som stirrar på en och nästan huggtänder och så, utan jag tror vi måste förstå att det kan, även en snygg man kan vara väldigt manipulativ.
Kommer jag osökt att tänka på att Tom Cruise är en av scientologernas affischpojkar.
Ja.
Men jag tänkte ändå på att är det din erfarenhet att man också spelar mycket på sexualiteten för att kontrollera medlemmarna i en sektor för att få dem dit man vill? Och
det beror ju på vem som är sektledaren. Hans styrka kommer han att använda för att manipulera dig. Charm, definitivt, ja. Och sexuell utstrålning, absolut, ja. Jag tror det. Och jag tror det är därför vi måste varna unga tjejer för det också.
Du är mycket ute och föreläser i skolor, som du berättade, och pratar om dina erfarenheter här. Men jag har förstått att du egentligen, många ryggar lite tillbaka och säger sådär att scientologerna finns väl inte här i Sverige och sekter är väl ändå lite extremt. Är det det du pratar om, eller är det de här mer vardagliga härskarteknikerna som kan finnas? Vad lägger du ditt fokus?
När det gäller frontgruppen så har jag bara börjat skriva den här serien. Och den här råkar handla om Narconon eller Sanctum som verkligen är på tapeten här i Sverige just nu. Och som har haft otroligt stor inverkan på skolorna och drogrehabilitering. Men det finns ju skolor. Det finns en skola i Stockholm som är scientologdriven, privat. Det finns kurser för exekutiva, managementkurser i Sverige, tester som man kan göra på anställda, personlighetstester. Så det är ju inte bara, det finns ju som, alltså tanken var att någon gång kommer jag skriva en bok om alla de större av de här och försöka förklara hur man kan upptäcka dem och hur de verkar i Sverige.
Men nu har ju du valt då att bli skönlitterär författare och det är ditt verktyg. Känner du att du skulle vilja göra mer? Det här är ju nästan en politisk kampanj du sitter och svarvar ihop här.
Nej, men jag älskar ju att skriva thrillers. Det är ju det jag älskar.
Men räcker det nu då i ditt krig här?
Ja, för jag är ute och föreläser i gymnasium hela tiden och på bibliotek. Och nu har vi många gymnasium där eleverna läser min första bok. Och sen kommer jag dit till flera klasser och pratar med dem och svarar på frågor. Och det är precis rätt målgrupp att upplysa. 1920. Så jag får utlopp för all den här känslan av att vilja dela med mig och varna i mina föredrag. Och sen så mina böcker upplyser ju också samtidigt.
Mm. Och vad är själva kärnbudskapet då när du säger att du vill upplysa och varna? Vad är det man ska ha ögonen på?
Jag tror det handlar om sektmentalitet. Inte bara om sektor, men sektmentalitet. Och den finns lite överallt. Den kan finnas i förhållanden, på en arbetsplats. Den finns i skolor, den finns i mobbning. Den kan finnas i en familj. Och det är ju egentligen när en person tar makten över en grupp eller en individ och börjar förtrycka den här personen helt enkelt. Och hur mycket sånt finns det egentligen inte? Och jag försöker bara göra att folk blir mer uppmärksamma när sånt händer och försöka ge dem lite tips om hur de kan värja sig från det. Det är min grej, liksom, sektmentaliteten. Finns överallt, nätet. Nätet är fruktansvärt när det gäller sektmentalitet. De kan mobbas på nätet något otroligt.
Din egen erfarenhet berättade du inledningsvis här att ditt skrivande är en slags terapi för dig själv också. Är det fortfarande det?
Ja, nu skriver jag en ny bok om dimmen och här har jag nu trätt in i sektledarens hjärna och jag skriver från honom, från hans synpunkt, den här nya boken som kommer ut i mars. Så naturligtvis, så här bearbetar jag. Det är intressant, för i den första boken så var jag så himla bitter. Och jag kan se det när jag läser den igen. Jag var bitter över det här livet jag hade levt. Och i den andra boken så hade jag börjat bli förföljd och då var jag förbannad. Så det är en ganska ilsken bok. I den tredje boken så började jag, då var jag tvungen att sätta mig in i barnen och då var jag tvungen att ta ansvar på att jag själv hade tagit in min son. Och började se det från en annan vinkel och ta mitt eget ansvar för det som hände. Och sen kände jag då att alltså i slutet så placerar jag den här sektledaren på ett ställe där han skulle vara i all evighet. Men sen fick jag så många olika brev från folk som ville att jag skulle skriva en fortsättning. Och då valde jag det att jag ska gå in i hans hjärna. Jag ska se om jag kan långsamt och plågsamt förändra honom. Från den han är nu till den jag vill han ska vara. Och jag vet inte hur många böcker det kommer att ta, men nu är jag i alla fall inne i hans hjärna. Min fiktiva sektledare och skriver som honom.
Har du upptäckt något där som du inte först hade tänkt skulle finnas?
Ja, jag har upptäckt att vi har en ganska ensinnig synpunkt på psykopater som är väldigt lättvindig. Du kan se vem som är det och så bara avfärdar du dem, du klipper banden. Men att en personlighet är så mycket mer komplicerad än så. Det är inte så enkelt. Jag förstod det när alla de här kvinnorna skrev till mig. Hon sa att alltså, det finns någon som hade hamnat i en våldsam relation och mannen var helt okej okay, 2 år. Och sen vad händer det? Vad gör man liksom? Och så många av de här kvinnorna som hade blivit anklagade för att vara dumma eller naiva för att de inte kunde bryta sig loss. Och jag bara kände att det är så mycket mer komplicerat än så. Den personen som jag jobbade med kunde vara så snäll och sen bara svänga på en sekund. Så det är svårt att navigera genom en sån här människas sinne. Men det är väldigt, väldigt terapeutiskt och väldigt intressant. Mm.
Och du är intresserad av psykologi också, det förstår man när man läser de här böckerna. Till och med en av huvudkaraktärerna
här. Jag har en psykolog.
Du träffar själv
en psykolog? Jag har en psykolog själv. Och hon är så fascinerad av mina böcker. Så ibland får vi förlänga sessionen gratis för hon vill veta mer vad jag har skrivit. Hon säger att det är så ovanligt att någon som har varit utsatt för en psykopat kan skriva sen och alltså, gå in i det och skriva om det. Liksom. För det mesta så räcker det med att de bearbetar sitt hat. Men jag ger mig, nöjer mig inte med det liksom.
Ja. Nej, precis. Du nöjer dig inte med det. Du borrar vidare i det, vad det egentligen är som händer med människor när de ger upp kontrollen över sig själva. Och det är temat för alla de här böckerna, och den senaste sviten nu är lite mer thriller, det är lite snabbare tempo.
Det är snabbare tempo, ja.
Kan man säga.
Och lite mer sex.
Ja, ganska mycket, va? Ja. Vit krypta och sprickor i jorden heter den senaste serien, och så är det då Sekten på dimmen som vi också har pratat om, en egen svit. Tusen tack, Mariette Lindstein.
Tack, Lisa. Så kul att prata med dig.
Pocketpodden.
Systerklockorna heter den roman vi ska prata om nu, och den har jag sett fram emot. Det här är norrmannen Lars Myttings senaste som nu finns som pocket. Och jag älskade verkligen hans tidigare bok Simma med det drunknade. Den har jag rekommenderat till alla, och den rekommendationen gäller än. Men nu är det här första delen i en trilogi. Och Sara Nyström, du är förläggare för Lars Mytting här i Sverige. Vad handlar Systerklockorna om?
Det här är en stor historisk romantrilogi som utspelar sig på 1800-talet, i alla fall den första delen, Systerklockorna. Den utspelar sig i Gudbrandsdalen, norska fjällvärlden, i en liten by som väl nätt och jämt är by, snarast en liten fläck uppe i fjällvärlden. Och där bor Astrid Häckne. Hon är 19 år, hon är lång, magerlagd och känd för att vara ganska argsint. Det är egentligen inte en särskilt sympatisk huvudperson, även om man tycker väldigt mycket om henne när man följer henne. Och hon får i uppdrag, eller blir ombedd, att ta med sin urgamla släkting Klara till kyrkan. Det är en sån här gammal norsk stavkyrka på nyårsdagen, tror jag att det är. För att Klara vill gärna lyssna på predikan. Det är iskallt i kyrkan, stavkyrkor var dragiga historier. Och den gamla tanten fryser ihjäl. Det här är väl egentligen avstampet i den här breda och underbara, får jag nog lov att säga, episka romanen som följer Astrid och hennes efterkommande fram till och med andra världskriget i Norge.
Över tre delar då, så nu spänner han bågen lite längre, Lars Mytting.
Ja, det gör han.
Och jag minns från hans förra roman och Simma med drunknade att det är så här fantastiska levande miljöbeskrivningar och också karaktärer som ser världen på ett lite annat sätt än vad man kanske är van vid. Vad skulle du säga präglar hans författarskap och de här romanerna nu då som vi har framför oss med Systerklockorna först?
Han skildrar ju gärna landsbygden överhuvudtaget. Att vara i den eftersatta delen av världen, oavsett om det är nutid eller som här sent 1800-tal. Det är oftast ganska starka kvinnoskildringar. Det är tjejer som vet vad de vill, kan jag säga. Och så är det de här unga männen som är väldigt förtjusta i de här tjejerna, men inte riktigt vet hur man ska göra för att träffa dem. Det finns även här där Astrid är den centrala starka kvinnogestalten. Och så finns det en präst, en ung man, som är väl mer eller mindre förpassad till den här delen av landet. Och så småningom dyker också upp en ung tysk student. Och bägge de här männen är lite förvirrade, hyggliga och blir bägge lika tagna av Astrid. Men väldigt osäkra inför hur det ska gå till, liksom.
Tafatta män, det älskar jag att läsa skildringar av.
Ja, det är väldigt sympatiska män, det vill jag verkligen säga.
Lars Mytting har ju många specialintressen, och det som har kommit fram i tidigare böcker, dels var det ju en fackbok som hette Ved som blev en stor jättesuccé. Ja. Och sen fanns ju det här intresset för trä även i romanen Simma med det drunknade. Är det någonting som återkommer här nu i Systerklockorna, det här?
Han sysslar ju mycket med hantverk överhuvudtaget. Och runt träd, ja absolut, det är en kista, vill jag minnas, i Simma med det drunknade som är väldigt central. Här är det ju stavkyrkan, själva kyrkobygget, det här medeltida, väldigt utsirade träarbetet som är centralt. Sen sysslar han mycket med jakt, och det fanns med i Simma med det drunknade, det finns med här också. Till Norge och till Gudbrandsdalen kom, och det så var det även i verkligheten. Engelsk överklass som kom för att jaga i Norge. Så jakt är ganska starka partier, och stora partier.
Mm. Och den här romanen då tar sitt avstamp i sent 1800-tal och ska med tre delar spänna fram till kriget, till andra världskriget. Ja. Lars Myttings Systerklockorna, alltså, är det vi pratar om. Tusen tack, Sara Nyström, för att du kom hit.
Tack själv för att jag fick komma.
Tack för idag. Nästa vecka då blir det idolmöte här i Pocketpodden. I alla fall för mig. För Gun-Britt Sundström kommer hit. Hon är väl mest känd för 70-talets stora förhållande roman Maken. Men nu delar hon med sig av sina dagböcker från just de här åren på 60- och 70-talet. När allt hände. Gissa, om jag är nyfiken på det, du också hoppas jag. Så lyssna nästa fredag. Till dess, följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket. Och jag heter Lisa Tallroth. Hej då!
Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från Bonnierförlagen.